Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittets gäst är ingen mindre än Moderaternas enfant terrible Hanif Bali. Vi samtalar om korruptionen inom Socialdemokraterna med fokus på de personunioner som finns i såväl Botkyrka kommun och ABF som Socialdemokraternas ledning och press. Men först vill jag rikta ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på Patreon, Bitcoin, PayPal eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en kapitalistisk hjälte och hade du inte stöttat mig hade jag inte kunnat göra såna här program. Intervjun med Hanif var egentligen bara tänkt att vara några korta citat till förra veckans avsnitt som handlade till stor del om Socialdemokraternas bryderier i Botkyrka kommun. Har du inte lyssnat på det avsnittet rekommenderar jag dig att gå tillbaka och göra det innan du lyssnar på det här avsnittet. Du kan givetvis lyssna på det här avsnittet utan att ha hört förra, men din upplevelse kommer bli så mycket rikare om du har bättre koll på bakgrunden till mitt och Hanifs samtal. Samtalet med Hanif Bali råkar vara så intressant och trevligt att det drog ut på tiden och helt enkelt blev ett helt eget avsnitt. I förra avsnittet gick jag lite kort igenom sossarnas inställning till Jamal El-Haj, S-riksdagsledamot som antagligen har band till Hamas och skattefria kasinon, det vill säga deras egna partipolitiska lotterier, innan jag gav mig i kast med rapporten som ligger till grund för indragna anslag till ABFs fritidsgårdar som kort och gott heter Rapport över granskning av ABF Botkyrka Salems utförande av öppen fritidsverksamhet i Botkyrka kommun. Den är utförd av konsultföretaget Too Secure på uppdrag av Botkyrka kommun under perioden januari till mars 2022 och är riktig skräckläsning för dig som är förälder, skattebetalare eller bara en bekymrad samhällsmedborgare. Där framkom nämligen att ABFs anställda spenderat kommunens pengar på datorer, presentkort till personalen och en dyr espressomaskin. Utöver det verkar verksamheten bedrivas i vad som på rapportspråk kallas för en öppen drogscen. Lokalerna är fulla av äldre män med skottsäkra västar och ABF har dessutom fuskat till sig bidrag från Folkbildningsrådet för studiecirklar de påstår sig ha bedrivit i de lokaler där de ska ha fritidsverksamhet för ungdomar. Härvan i Botkyrka har tröskats i media, även sådan media som man vanligtvis antar ska stå på sossarnas sida. Men trots det verkar det som att partiledningen ställer sig på ABF Botkyrka Salems sida i den här konflikten i Botkyrka kommun. De socialdemokrater som vill rensa upp bland bidragsfuskare och gängkriminella ignoreras. Förra veckan läste jag upp deras brev till partiledningen. Så här lät det. Hej partivänner. Det tynger att behöva skriva detta brev. Men tyvärr har vi snart nått vägs ände. Vi som skriver är fullmäktigeledamöter för Socialdemokraterna i Botkyrka kommun. Att Botkyrka arbetarkommun haft ett svårt och uppslitande år är ett känt faktum. Tyvärr måste vi konstatera att oroligheterna långt ifrån har avtagit. Därför sätter vi nu på nytt vår tilltro till er och hoppas att detta brev leder till att partiet från centralt håll griper in. Den 18 mars 2023 valdes Emanuel Tjaksevich till kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka och en ny styrelse för arbetarkommunen tillsattes. Vid mötet den 18 mars tvingades därmed flera ledamöter som stått upp för beslutet att stänga fritidsverksamheterna att lämna styrelsen. Detta trots att de redan valts för en längre period. Dessa ersattes med personer med nära koppling till såväl studieförbundet som den nyvalda kommunstyrelsens ordförande. Innan samt efter den 18 mars har det förekommit påtryckningar och även förtäckta hot mot personer som adresserat studieförbundets och den nya kommunstyrelseordförandens agerande under 2022 samt 2023. Efter den 18 mars har flera förtroendevalda kallats till upprepade möten med den lokala partiledningen. Mötena har skett på initiativ av Emanuel Tjaksevich och arbetarkommunens ordförande Jens Sjöström. Syftet med mötena har varit att tvinga de förtroendevalda att rätta in sig i det nya ledet. Den demokratiska ordningen i den lokala partiföreningen är i upplösningstillstånd. Utvecklingen har lett till att stora delar av partiet inte känner sig trygga att delta i möten eller andra evenemang. En farlig tystnadskultur fortsätter att växa fram med en utbredd rädsla för repressalier. Många överväger nu att lämna partiet. Flera av oss har vikt stora delar av våra liv till socialdemokratin. Vi känner en stor skyldighet mot våra väljare att fullfölja det vi lovat, att vända på varje sten, även om den ligger på vår egen bakgård. Men den lokala situationen blir allt mer ohållbar och vi behöver nu ert stöd. En av de största farhågorna som lyftes under hösten samt våren var att avsättandet av Ebba Östlin skedde för att åter möjliggöra för skattefinansierat stöd till det studieförbund som stått bakom driften av fritidsverksamheterna. Tidigare har studieförbundet erhållit över 9 miljoner kronor årligen från Botkyrkaborna. Stödet frystes våren 2022 efter att en extern och oberoende granskning fastslagit ett stort antal allvarliga brister i förbundets verksamhet och styrning. Stödet avbröts helt i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente. Den nytillsatta styrelsen i arbetarkommunen som domineras av personer med starka personliga kopplingar till studieförbundet kräver nu att Botkyrka kommuns bidragsreglemente för studieförbunden skrivs om. Det här bekräftar att de farhågor som lyftes under våren var välgrundade. Styrelsen har kallat Robert Aslan, ordförande för kultur- och fritidsnämnden, till upprepade möten där de uttryckligen kräver att han ändrar centrala skrivningar i bidragsreglementet. Styrelsen kräver också att ändringarna ska ske i närtid samt att det i största möjliga mån ska ske genom att våra ordinarie beslutsformer rundas. Så vitt vi känner till så har det aldrig tidigare hänt att kommunstyrelsens ordförande eller arbetarkommunens styrelse på det här sättet har kallat till sig en nämndsordförande för att kräva snabba ändringar av ett i demokratisk ordning beslutat kommunalt reglemente. Bidragsreglementet reviderades så sent som hösten 2022 av Kultur- och fritidsnämnden. Skrivningen avseende citat "Kultur- och fritidsnämndens möjlighet att agera vid inlämnande av felaktiga uppgifter som kan påverka stödets storlek kan medföra återbetalningsskyldighet och eller avstängning från fortsatt stöd. Detta gäller även vid grav förtroendeskada, till exempel när ett studieförbund är under rättslig utredning eller vid misstanke om oegentligheter. Om ett studieförbund är under rättslig utredning kan bidrag tillfälligt hållas inne", slutcitat, inom det brev jag då citerar. Det fortsätter. Citat. "I bidragsreglementet för studieförbund i Botkyrka kommun är en viktig skyddsbarriär för att säkerställa att kommunala medel inte tilldelas organisationer med bristfälligt förtroende eller oseriösa eller korrupta organisationer. Det förhindrar också att skattemedel tilldelas organisationer med misstänkta kopplingar till kriminalitet, terrorism och andra antidemokratiska rörelser. Allt det här har påtalats för styrelsen som ändå kräver att skrivningen ska ändras." Nyligen har Emanuel Tjachtjevich dessutom tillsatt en intern utredning som avser att granska kommunens hantering av föreningslivet i kommunen. Det här är ytterligare ett sätt att skifta fokus från problematiken som ledde fram till nedstängningarna av fritidsverksamheterna våren 2022. Utvecklingen i Botkyrka just nu är fullständigt ohållbar och försätter oss alla i en enormt svår situation. Vi kan inte stå handfallna och naivt se på när Socialdemokraterna i Botkyrka tar en vändning som riskerar att skada både partiet och kommunen. När beroendeförhållanden och kompisrelationer leder till att förtroendevalda utpressas, reglementen skrivs om och skyddsmekanismer tas bort, så vandrar vi en mycket farlig väg. Det här är en fråga som inte får reduceras till citat personkonflikter eller citat lokalt käbbel. Det här är på allvar och riskerar hela vårt partis trovärdighet. Vi vädjar om ett skyndsamt agerande från centralt håll. Stockholm den 12 juni 2023. Så varför gör sossarna inget åt saken? För att reda ut det här ringer jag upp dekonstruktiv kritiks esolog Hanif Bali, som uppmärksammade Botkyrka först i Sverige. Han har skrivit en krönika om det i pressstödsmediet Expressen samt talat om det i sin podd God ton som han har tillsammans med Per Lindgren. I sin krönika från Expressen den 5 februari 2023 kan jag läsa under rubriken Svågerpolitik när S backar inför kriminella att sossarna är så hopplöst insnurrade i varandras liv och karriärer att det är svårt att tro att de har tid med något annat än interna maktkamper. Hanif Bali behöver ingen närmare presentation. Han har gästat DK många gånger förut och utöver det gjort sig känd för en bredare allmänhet i otaliga offentliga strider. Hanif Bali, njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Hanif Bali.
Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
Och jag vill också gratulera till att MUCF äntligen har visat er moderater att det går att skära i offentlig verksamhet nu när de har dragit in bidragen till MUF på grund av Douglas Thors försök att köpa röster i ett litet lokalval i Jämtland.
Ja, det verkar vara så där lite av en slump, så verkar generaldirektören vara tidigare toppsosse och statssekreterare, och hon är ju då gift med en aktiv socialdemokratisk politiker i Stockholms stad. Det är ju ganska intressant. Du brukar ju ha kritik mot så att säga public service, men inom public service, så om du är gift med en aktiv politiker eller någon politiskt affilierad, så får du ju inte vara med under valår och såna här saker, för du anses inte vara opartisk. Mm. Men inom myndigheter går det bra. Men här är ju också grejen att det är ju alldeles uppenbart att, jag menar, ABF har ju, de har ju, ja, nu i evigheter haft såna här skumma grejer för sig, men de har bedrivit liksom rastlokal åt Vårbynätverket. Då lyfter de inte ett finger, men en muffordförande skriver olämpliga saker i en chatttråd, då jävlar, då ryker flera miljoner. Men för all del, jag tror att det har mer att göra som en hämndgrej för partilotterierna, att Moderaterna har valt att och strypa den kranen för sig själva, för Sverigedemokraterna och för Socialdemokraterna.
Ja, för MUF påstår ju att ingen har köpt röster. Och MUCF har utrett det hela och kommit fram till att MUF har rätt. Ingen har köpt röster.
Och därför ska de bli av med bidraget.
Ja.
För det är väl kanske det. De är ju besvikna. Alla är ju uppvuxna inom SSU. Som bara, varför har ni inte köpt röster? Det är uppenbart att demokratin inte funkar om ni inte köper röster. Det är så vi gör det. Och vi är liksom modellen för god fungerande demokrati. Till exempel när Amineh Kakabaveh, där köpte de ju hennes röster.
Ja.
Och så funkar en demokrati för en socialdemokrat.
Men är det inte, politik ska väl vara kohandel, så Kakabaveh är väl ändå mindre allvarligt än om Douglas Thor faktiskt hade köpt röster.
Men jag gillar hur, alltså han hade ju inte, meningen var ju att folk skulle liksom värva medlemmar, alltså övertyga dem att gå med i MUF. Men i och med att det kostar 40 kronor att gå med i MUF, att man skulle liksom pynta det ur egen ficka. Men jag gillar hur de alla andra ungdomsförbund bara, det här är fruktansvärt. Vet du hur de har löst det?
Nej.
Det är gratis att gå med i deras ungdomsförbund. Så då slipper någon pynta ute. Men den enda som pyntar för det då, det är ju skattebetalarna.
Ja, men så vad då? Så MUF är de enda som tar betalt för
det? Jag får med att det är MUF, om det inte är någon annan. Men de flesta ungdomsförbund, SSU vet jag och jag vet att LUF har haft så länge och många andra har inga medlemsavgifter. Så det är gratis att gå med.
Okej. Okay. Ja, det är ju ett sätt. Alltså, men jag minns när jag var ung, då brukade ju MUF locka medlemmar genom att ha sprit på festerna.
Ja, men det är ju det. Man hade, då kostade det lite mer. Då kostade, jag tror det var 100 spänn att bli medlem. Och då la man en hundring vid dörren så var det liksom inträde. Mm. Det var ju medlemskap, men det var ju de facto inträde till nattklubben. Så att
okay. Så jag kanske har varit med i MUF då när jag varit liten i så fall.
Du har det förmodligen. Och vet du vad? Många av våra liksom stora politiker har blivit värvade så till MUF faktiskt. Alltså, det var liksom, jag vet att Anders Björk berättade det, att han gick med på en sån här fest liksom.
Men nu ska vi inte prata egentligen om lotterierna. Jag ville bara ta upp det lite snabbt. Utan det största delen av det här avsnittet som jag har gjort, det handlar om Botkyrka. Och vad jag har gjort är att jag har läst högt ur den här Too Secure-rapporten som just jag tycker det ska komma till större allmän kännedom.
Ja, den här är ganska intressant. Den här rapporten har ju vänstern försökt sänka baserat på inget av dess innehåll, utan att här, någon av delägarna har någon gång varit med i Kristdemokraterna. Något sånt.
Ja, jag noterade det när jag gjorde research. Men så jag noterade också när jag gjorde research att du var en av de första i Sverige med att uppmärksamma, i alla fall på ett nationellt plan, vad som pågick i Botkyrka. Kan du berätta hur det gick till?
Nej, men jag plockade upp det som skedde då. Jag har ganska bra kontakter inom Moderaterna i Region Stockholm, då väldigt många av de personerna som är ansvariga för att städa upp härvan, kanske inte direkt ansvariga, men ansvariga för att städa upp härvan, har förankring där. Därutöver så är ju då andra namnet i Region Stockholm då, toppolitiken, han tillhör ju den sidan som har kuppat ut den tidigare ledningen som ville städa upp i ABF. Så Aida Hatzalic då, som är starka namn för Socialdemokraterna i Stockholm, hennes högra hand har stora intressen av att hela den här ABF-skandalen döljs och att de får tillbaka sina pengar. Det är ganska glasklart vad som har skett. Det finns ju, Socialdemokraterna har en sån här våt dröm om att de ska bli ett, liksom ett folkrörelseparti igen.
Ja.
Och därför älskar de lokala eldsjälar. Meningen är människor med väldigt stora nätverk i ett område som kan liksom bara leverera in röster helt enkelt.
Mm.
Och på så sätt så har de rekryterat då en person som då är en väldigt lokal eldsjäl som är aktiv inom Socialdemokraterna och ABF. Och då har man bara sedan man märkte att han var en populär person i Botkyrka och hade ett stort och brett kontaktnät och respekt hos ungdomar, så har man då finansierat honom genom att anställa honom som ombudsman och ge honom platser i kultur- och fritidsnämnden, i olika fullmäktige och kommunala, både inom så att säga ABF och inom socialdemokratin. Och här är det konstiga, för att den här åtskillnaden som man låtsas existerar mellan ABF och Socialdemokraterna existerar ju inte. Det är alltså, Socialdemokraterna köper en produkt med kommunens pengar från sig själva.
Ja.
Och det är ju därför det blir så korrupt också. Och därför har de ju starka ekonomiska intressen av att bibehålla det. Men nu har det verkat som att det har blivit någon slags schism i att de som då kontrollerar ABF, de tycker inte om den dåvarande ledningen. Och sen har de liksom organiserat ett motstånd med ABF-pengar då mot henne. Och hon har i sin tur, tror jag då, kausaliteten kanske var omvänd, men börjat granska vad ABF håller på med vilket ABF verkar vara helt chockade över. Och det har ju såklart resulterat i att man har hittat att de då bedrivit fritids, liksom fikarum och liksom R&R åt Vårbynätverket.
Det var så den här rapporten kom till, att ja. Eslin ville liksom rensa upp i Botkyrka.
Exakt. Eller de försökte rensa ut Eslin, tror jag.
Okej.
Okay. Men det är kanske det mest, det har jag inga belägg för. Det är ju mer hur politiken brukar funka. Sen, men det uppenbara i det här har varit att personkopplingarna till gängkriminalitet har ju inte varit långt bort. För att då den här eldsjälen då som har organiserat det här motståndet, som är den av de utpekade som en av de drivande i det här, och den som har liksom raggat rösterna åt det här, det är ju den personens syster som har bedrivit det absolut värsta, som varit föreståndare i den absolut värsta fritidsgården.
Alby.
I Alby, exakt. Och hon är då sambo med en gängkriminell kille då. Så det här med att han försvarar ju sig, det här har ju varit en grej långt, långt tidigare, i Expressen hade lyft upp det, men där hade man det mycket mer anonymiserat, kopplingarna till socialdemokratin fanns inte där, du vet. Men där ställer man några kritiska frågor till honom med, ja men hur kan du inte märka vilka som finns i lokalen exempelvis?
Ja.
Och han påstår sig, nej men jag har ingen aning vilka de är, vilket folk tycker är naivt med tanke på hur... Alltså det är medvetet naivt med tanke på att han känner varenda jävel i kommunen. Han vet exakt, och i ung ålder och i kontakt med dem. Han vet exakt vilka som är vilka. Men det konstiga är, du kan ju inte förneka vem din egen svåger är. Så han försöker köra någon öz av någon slag och liksom helt distansiera sig från det här. Men han vet mycket väl vem den person, vilka de personerna är.
Nu är inte Ösnöjens svåger här och kan försvara sig.
Men i just Botkyrka-fallet är det ju väldigt intressant hur reaktionen har varit. För att i Moderaterna hade en liknande skandal faktiskt 2010. Ja, det var inga gängkriminella eller någonting sånt. Utan det var bara, man hade hittat en lokal eldsjäl. Faktiskt otroligt trevlig, driftig, energifylld kille som rekryterades. Han hade självmant gått med i Moderaterna, var politiskt aktiv, och ja, det fanns inga skäl för mig att tro att han inte var moderat. Och man hittade den eldsjälen, och de gamla gubbarna då som satt i valberedningar och viktiga grejer, de behövde ju röster för att själva överleva, för man hade ju det som kallas för provval då, och de behövde ju röster, och han kunde leverera med sitt stora kontaktnät ute i förorten, så kunde han leverera då röster, vilket ledde till att Moderaterna i Rinkeby blev den största föreningen, större än Östermalm, på bara några månader. Och i sin tur så utlovade de honom att hjälpa i de formella sammanhangen, nämligen i valberedningar och nomineringsprocesser och förmodligen säkert senare med uppdrag. Och sen så levererade han röster till de här människorna som ingen ville rösta på. Och som hade väldigt mycket pengar, så att säga. Och de fick ju väldigt mycket pengar i de här uppdragen. Så de ekonomiska incitamenten fanns där, och så betalade de då medlemskapen för dem han rekryterade. Och när det här upptäcktes och vi började städa i det här helt enkelt, så förutom att man strök alla dem från listan, så fick man ta in somaliska tolkar. Och jag jobbade på Länsförbundet då, för då kom det somaliska tolkar och satt och telefon, liksom telemarketing ringde hela medlemslistan till Rinkeby Kista föreningen och frågade folk om de hade gått med i Moderaterna frivilligt.
Ja.
Och de flesta svarade att de inte visste vad Moderaterna var.
Makes sense, faktiskt.
Så vilket ja, kanske var en kritik mot vår mediala osynlighet. Men det var ju också ganska uppenbart bevis på att han hade ju bara plockat in släktingar och vänners personnummer och pyntat för dem. Och sen när provvalspapperna hade kommit hade åkt och samlat ihop det och röstat på det sättet mellan de här 7 som var med i sammansvärjelsen.
Men då rensade ni upp det i Moderaterna?
Alla rök. Alla man hade någon som helst pappersbevis på att hade varit inblandade. Sen gick det ju såklart rykten om att det var fler inblandade. Men det var tyvärr bara rykten. Men det ledde ju till att de i sin tur senare, trots att de inte ströks förnedrande på stämman, så fick de inte förnyat förtroende senare.
Jag förstår. Och om man kontrasterar det mot hur Socialdemokraterna agerat mot de personer som sitter i Botkyrka nu?
Nej, men motsvarigheten i Botkyrka hade varit att de som då upptäcker det här, att det här fusket sker,
ja,
är ju motsvarigheten till det är då att säga, men hörrni, vad sägs om att ni samlar alla de här somalierna ni har värvat i ett rum, och sen har vi en omröstning om vem som ska styra från och med nu, och sen rensar vi bort alla som kom med anklagelsen, och så får de här 7 styra kommunen. Det är liksom exakta motsvarigheten, för vad Socialdemokraterna svarade med var att rensa bort alla som sa det har inte gått rätt till här. Rensa bort alla som har pekat på ABF och sagt det här är inte sättet vi ska bedriva verksamhet. Men den stora avgörande skillnaden här också, vilket kanske är en viktig indikation, nämligen Moderaterna var ett interndemokratiskt problem för Moderaterna. Mm. Det här var ju med kommunens skattemedel. Mm. Det var ju med kommunens skattepengar. Det var ju kommunens organisation som köpte en tjänst då från ABF. Inte helt upphandlat heller, utan direkt köpte en tjänst skräddarsydd för ABF. Där ABF skulle bedriva en väldigt stor del av verksamheten, en kommunal verksamhet, åt kommunen.
Ja, så?
Nej, men det är ju det är helt enkelt... Jag anser att det är några resor värre än att om scouten har problem med sin interndemokrati så är det ju en sak. Men om det är liksom...
om alla väljare...
Ja, om alla väljare, om det är tvångsinsamlade medel så att säga från folk som ska också gå till det vi kallar för välfärd. Om det är det som pengarna tas från, ja, men då är det ju ett ännu större problem. Det är klart att privata organisationer, det är inte nödvändigtvis millimeterrättvisa i dem, eller behöver det kanske inte gå schysst till, eller kanske inte är så demokratiska. Det kan vara massor av sådana saker, men så länge de finansierar sig själva, då kan vilket knypplingssällskap som helst ha vilka konstiga liksom regler som helst. De kan ha en liksom knypplingsmonarki om de så vill. Det är inga problem. Men när du börjar ta skattepengar till en verksamhet som kommunen då anser sig bedriva, nämligen att ge någon form av efterskolverksamhet för barn, och de pengarna går till ABF för att finansiera då delvis rastgård åt Vårbynätverket, och å andra sidan också organisera ett motstånd då mot den lokala kommunala ledningen, då är det ju märkligt.
Minst sagt. Du har ju skrivit en krönika också om personkopplingarna som finns till ABF, Botkyrka och inom sossarna. Har du lust att redogöra lite för hur det ser ut? Därför att häromdagen så skrev ju 10 stycken socialdemokrater från Botkyrka ett brev till partisekreteraren, vilket i det här fallet då är Tobias Baudin, gammal chef på Kommunal, vill jag minnas.
Ja, det var han.
Fick schyssta lägenheter i Stockholm för det, vill jag också minnas. Så hur ser det ut? De skriver ett brev till honom nu. Och vad kommer han göra åt saken då?
Han kommer inte göra någonting. Alltså när Ebba Östlin då, då är hon som stängde ner verksamheterna. Men en av dem som varit drivande i kuppen heter Katarina Berggren. Och hon var Östlins företrädare i Botkyrka. Så Östlin verkar vara någon, om man ser det här som 2 olika dynastier, så verkar hon vara den tidigare etablissemanget som Östlin har kickat ut och sen, eller snarare vunnit över i en demokratisk omröstning, och sen har de här velat ha hem hela tiden. Men hon har då varit Katarina Berggren, och hon har varit tidigare biträdande partisekreterare i Socialdemokraterna och sedan mer också valledare för fackförbundet Kommunal.
Så hon har verkligen jobbat med Tobias Baudin, kan man säga.
Ja, Åsa Westlund som är riksdagsledamot och ordförande för S i Stockholms län. Hon var ju då ordförande vid Stockholms län. Då är hon ansvarig för interndemokratin över de här kommunerna. Och hon är ju då, hon avfärdade ju alla de här uppgifterna som rykten redan från första början. Och hon försvarade liksom det här mötet som dök upp, där 23 nya medlemmar dök upp så, och avgjorde en votering som avgjordes med 2 rösters marginal. Trots att de drog in 23 nya medlemmar som inte hade någon tidigare koppling till partiet, så var det med 2 rösters marginal de röstade ut då Östlin. Och Åsa Westlund, hon är ju då gift med Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg, och vilket som i sin tur skrev ju en ledarkrönika och ledarsida och avfärdade då hela det här som att det här är bara lite gammalt groll. Och så de har ju liksom etablissemangets uppbackning. Det här är ju det folk glömmer, nämligen Östlin är den lilla och de som så att säga har varit visselblåsarna. Det är så att säga den lilla personen. Det är en little guy helt enkelt. Och etablissemanget är de som är på Vårbynätverkets sida helt enkelt i det här. Ja, ABFs och Vårbynätverkets sida. Nämligen, och det kan vi till exempel, Jens Sjöström som är ordförande för Socialdemokraterna Botkyrka. Han var den som kallade till omröstningen. Han var ju då ordförande för föreningen och Östlin hade ansvar för kommunen då, var kommunstyrelsens ordförande. Han var tidigare aktiv inom kommunen tillsammans med då Katarina Berggren som vi tidigare nämnde. Alltså innan Ebba Östlin ersatte henne. Och jag förstår att det här blir lite komplicerat, men Jens Sjöström är nu andra namn i regionen, nämligen Aida Hadzialic högra hand. Och så du märker att det här blir liksom lite större och större.
Det är som en human centipede med socialdemokratiska politiker.
Ja, verkligen. Alltså, den här frågan landar ju då hos partisekreteraren till slut. Och det är ju Katarina Berggrens tidigare chef, Tobias Baudin. Och hans första kommentar till härvan var att det här var ingenting att gå vidare med. Och det kan man ju förstå, för Baudins fru jobbar på samma kansli som Jens Sjöström i Region Stockholm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och Aida Hadzialic.
Så, och då har vi kommit full circle, kan man säga.
Ja, det är alldeles uppenbart. Men alltså, tittar man på det här liksom, tittar man på de här kritikerna och vilka det är, ta till exempel ABF Botkyrka Salems ordförande Kristina Sedell. Hon är ju då ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Botkyrka. Hon har tidigare varit riksdagsledamot och det är hon som har avfärdat den här rapporten som du har läst ur, som låg till grund för det här stängandet av fritidsskolorna, som att det är lögner baserat på lösryckta påståenden. Alltså, du har alltså en person som sitter i fullmäktige som beslutar om att köpa in verksamhet för flera miljoner via budgetering och som samtidigt är ordförande för den verksamheten. Alltså, och anklagelsen mot de borgerliga är att det är liksom lite så här småkorrupt inom välfärdsverksamheter. Men jag har fan i mig aldrig sett, liksom, det här är ju som att den här Barbara Bergström eller vad hon heter, att hon ska sitta och liksom vara finansminister samtidigt och riksdagsledamot samtidigt som hon köper verksamhet då från sin egen skola.
Ja, alltså det är ju lite absurt på något sätt, men när jag ser Seidel eller Berggren till exempel i intervjuer så är det ju väldigt svårt för mig att få ihop dem med bilden av maffia. Alltså om jag jämför med Gudfadern-filmerna eller Alltså, de ser ju inte ut som maffia, och det är väldigt svårt att tro att de här kvinnorna är liksom drivande i Vårbynätverket.
Nej. Nej, men de, vet du vad? För dem är det så här. Låt mig göra kopplingen med Vårbynätverket. Och det här är ju väldigt talande för hela den problematiken vi har med gängkriminalitet i Sverige. Nämligen, det är klart att deras syfte har ju aldrig varit att gynna Vårbynätverket. Det vågar jag. Deras syfte har aldrig varit det. Deras syfte har varit att säkra sin egen makt och sitt narrativ. Och det har betytt att de måste titta mellan fingrarna på Vårbynätverket. Alltså när det kommer till ABFs relationer med Vårbynätverket. För om han ska vara den coola killen med brett kontaktnät, då kan han ju inte vara en stiff snubbe som slänger ut de coola, eller hur?
Nej, så är det ju. Men jag menar, läser man rapporten så är det ju allvarligt talat. Att läsa rapporten från första sidan till sista, det gör jag inte i podden. Jag läser några av de mer anmärkningsvärda delarna. Men läser man det här, så vi pratar ju liksom en öppen drogscen. Människor som går runt med skottsäkra västar i lokalen.
Ja.
Ja, det är ju liksom sånt du förväntar dig på liksom ett fälthögkvarter vid ukrainska gränsen. Att folk går runt med liksom skottsäkra västar på sig till vardags.
Ja, men det är Bachmut och Botkyrka. Det är där.
Ja, men det är det jag menar. Att liksom, har man läst den här rapporten, alltså, då måste man ju vara nästan ett monster för att inte vilja stoppa verksamheten. På Nej, riktigt.
Men du, titta på det i riket. Alltså, varningarna på att när våldet och gängen började balla ur, de dök ju inte upp förra året.
Nej.
Den här diskussionen har ju varit sen, alltså, ta Husbykravallerna och framåt. Alltså, de här varningssignalerna har funnits där jättelänge. Det är bara, folk tittade mellan fingrarna för att det gynnade inte deras narrativ och det gynnade inte deras makt att erkänna att den här kriminaliteten har gått för långt.
Ja, fast nu är vi ju i en situation där till och med Aftonbladets och i sin kant väl skriver om det här på ett rätt bra sätt. Och
ja, Aftonbladet, det får man ge honom.
Ja, och Aftonbladet rapporterar på nyhetsplats om det här, tycker jag, i enlighet med den här vad den här rapporten har visat.
Ja. Och Expressen gjorde det också. Tidigare hade man en sån här monsterartikel där man intervjuade då den här eldsjälen då, som fanns. Och jag vågar påstå, när det kommer till brottsligheten i alla fall, har det ju skett ett paradigmskifte i media. Och det är därför det kanske har börjat ske. Jag tror därför kanske Östlin vågade göra det hon gjorde. Och det är kanske därför Magdalena Andersson känner att hon måste säga att hon kan vända på alla stenar. Men det verkar vara bara läpparnas bekännelse än så länge, för att den här är ju en uppenbar sten som hon inte vågat vända på.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, se genom fingrarna kan man göra så länge folk inte vet om vad som pågår. Mm. Men vid det här laget så borde ju alla som vill ta reda på vad som pågår kan ju göra det idag med hjälp av internet. Det är ju bara att googla fram artiklarna. Liksom.
Ja, men nu är det verkligen som att, för det är ju en sak, men makten framför allt, och det de riskerar göra i Botkyrka då, att etablissemanget tappar Botkyrka till Socialdemokraterna, till oppositionella socialdemokrater som inte vill vara anslutna till det här gänget. Och de kommer ju också vara jävligt, jävligt sura på ledningen för hur de har skött det här. Så då får de ju liksom en dissidentarbetarkommun. Och jag tror de tänker att vi måste hålla de här utrensade. De får inte komma tillbaka, för annars blir de vår huvudvärk på ett annat sätt. Och jag vet att redan nu är i Botkyrka, och det är i det här brevet de har skickat till Tobias Baudin, så säger de ju att man pressar ju nu fullmäktige ledamöterna och resten av liksom Östlins gäng pressar man ju för att ge pengar till ABF igen. För det är ju alldeles uppenbart att de stora pengarna i arbetarrörelsen, det är ju inte det socialdemokratiska partiet. Nej. Eller partistödet. Då hade de ju varit fattiglappar som Moderaterna om de bara levde på partistöd. Utan Socialdemokraternas stora ekonomiska muskler är ju inte ens partilotterna, utan det är ABF, det är LO, det är Kommunal Och det är liksom de här stora. Och med dem så kan man göra, särskilt med de här tre, så kan man verkligen, verkligen skapa en lokal maktbas. För delvis alla kommunanställda, de är då organiserade av Kommunal. Och har de som jobbar i kommunen brukar ju oftast rösta i kommunen, för de bor oftast i samma kommun. Och sen har du då ABF som har via då statliga och kommunala medel har bara massa ombudsmän som inte sitter och gör ett jävla jota än att se till att Socialdemokraterna ska bli omvalda. Och de kan man aktivera i en valrörelse och dra igång kampanjer med och så vidare. Och sen har du ju då förutom då så har du ju då själva partiet i sig. Och det är ju svårare att dra in cash till partiet från mjölka kommunen på pengar till partiet. Och för då måste alla andra partier ha lika mycket. Så istället har du de här sidoverksamheterna som du kan mjölka staten på pengar med. Och ha det som kallas då för arbetarrörelsen.
Ja, men nu har ju det här kommit ut till allmän kännedom. Och då undrar jag, är det inte rätt? För jag ser ju en stor del av det här systemet som i princip institutionaliserad korruption.
Ja, det är ju inte bara ren lite platonisk korruption här. Det här är ju som du säger maffia. Och vad utmärker maffia? Jo, det är familjer. De är fan släkt med varandra. Det här är liksom klankorruption. Men bara på socialdemokratiska. Liksom. Det här är någon form av... Vi måste ha en öppen diskussion om det här. För vi kan inte ha en ren institutionaliserad legal möjlighet till släktbaserad korruption i Sverige. Vi kan inte ha det legaliserat som det är idag. För det kommer att finnas andra grupper än Socialdemokraterna som kommer vara taggade på det här.
Ja.
Och det står redan massor med grupper i start. Liksom, de är inte lika framgångsrika som Socialdemokraterna än, men de har inte haft lika mycket tid på sig heller. Så jag tror, om vi inte stänger dörren för det här, så kommer vi ju få de första klanstyrda kommunerna i Sverige. Vi har ju redan haft lägen där klanbaserade nätverk har fått den avgörande rösten i olika liksom kommunpolitiska grejer. Men de har ju inte varit ledare än. Men snart är vi där, definitivt. Och då gäller det att då kommer vi ha lägen där en politiker sitter och köper produkter helt enkelt från sin släkting eller från en organisation närstående från honom, och kontrollorganet till det är en vän till honoms fru liksom, och så tittar man på det och säger man, nej, men det här är helt lagligt, så här har Socialdemokraterna gjort det i evigheter, och varför ska inte vi få göra det?
Ja, men vad jag menar är, därför att om du tar och lägger ihop det som har hänt i Botkyrka med till exempel det Bulletin har skrivit om det här 1200 kvadrat fritidsgården i Göteborg.
Ja.
Och så lägger du ihop det med det, hur partiledningen i sossarna då inte agerar på vad som har kommit fram och som deras egna partikamrater och partimegafonen Aftonbladet rapporterar om. Så undrar jag, är vi inte redan där? Om vi tittar på andra platser i Sverige, borde inte korruptionen se ungefär likadan ut överallt?
Nej, men vet du vad? Vissa kommuner är ju inte... Alla kommuner är inte lika mycket socialdemokratiskt utsatta.
Nej. Låt oss titta på de socialdemokratiska då.
Ja, men det finns ju inga särskilt, så att säga, socialdemokratiskt utsatta områden som inte är heller i polisens lista av särskilt utsatta områden där, så att säga, den lokala, så att säga, samhällsförmågan för samhället att fungera har satts ur spel. Det existerar ju inga sådana orter längre. Alltså jag menar, tidigare kanske det var lite så här småkorrupta liksom bruksorter, men de röstar ju Sverigedemokrater nu för tiden allihopa. Så de är ju utrensade från makten där. De enda ställena Socialdemokraterna har kvar som är stabila S-fästen, det är ju kommuner med som antingen till stor del eller till avgörande del eller består nästan enbart av liksom getton. Och Socialdemokraterna är väldigt framgångsrika på att anpassa sig efter nya rådande förhållanden. Och i de nya rådande förhållandena i de här gettorna, då måste du ha starka lokala, så att säga, eldsjälar som kan rekrytera bland de här nya medborgarna. Och hos dem då, och då gäller det ju, så att säga, den äldre generationen försöker man ju vinna genom kontakter med etniska föreningar och moskéer och så. Och den yngre generationen märker man att den är ju, så att säga, större än den äldre generationen och har ju en starkare tillväxtprognos. Jag menar, invandrare med andra generations bakgrund kommer ju såklart, andra generationens invandrare kommer ju gå om de första generations invandrarna, särskilt i de här områdena där man får väldigt många barn per kvinnor. Då måste du vinna andra generationen, och då funkar det inte att gå till den lokala imamen eller någon etnisk förening, utan då måste du gå till den lokala gängledaren för att få cred. Och det verkar vara Socialdemokraternas strategi till viss del. Eller inte om det är en medveten strategi, utan de uppfattar bara att så här, den här killen kan rekrytera röster, vi måste rekrytera röster, kosta vad det kosta vill, det här är viktigt för vår överlevnad.
Ja, det är ju intressant det här med eldsjälar, för det verkar ju som den här Jamal El-Haj, riksdagsledamoten från Malmö, han verkar ju vara en sån person som de kan inte göra sig av med för att han har ett för stort kontaktnät och är för bra på att leverera röster. Han har ju bara fått en timeout nu från utrikesutskottet.
Ja, alltså Jamal El-Haj är ju väldigt... Jag försökte ju uppmärksamma honom redan under valrörelsen då han var på Imam Ali-moskén och lovade om att det ska vara billigare och enklare och liksom man skulle dela ut pengar till att bygga fler moskéer och sånt liksom. Och det som slog mig då, jag tyckte det var lite märkligt, för att Imam Ali-moskén är en shiitisk moské. Varför skulle de bjuda in en sunni-palestinsk föreläsare till sig själva som står där och orerar på arabiska? Så men när det här avslöjandet om hans kopplingar till Hamas dök upp, det var ju det som bara poletten trillade ner ordentligt för mig, för att Hamas är den enda organisationen, sunni-muslimska organisationen, som har ett samarbete med Iran.
Ja.
Och det var ju det som var väldigt tydligt för mig. Och det här är en trend som man har lyckats se även i Storbritannien. För att till och med, de behövde inte ens själva ha ursprung därifrån. En sån här lokal fullmäktige, där har vi med enmansvalkretsar. Så du är ju ytterligare beroende av, så att säga, röster på ett helt annat sätt på ett lokalområde. Och deras fullmäktige ledamöter som skulle liksom... och ansvar för vatten- och avloppsnämnden och såna här saker. Alla liksom kampanjade på Palestina-frågan på fullmäktigevalen, liksom när det ska väljas. Varför gjorde de det? Jo, men för att demografin där såg ut som det gjorde. Och det är inte en slump att alla riksdagsledamöter från Malmö har visat sig vara antingen så här... ganska kraftiga antisemiter eller bara rabiata, så att säga, Israel-hatare. Det verkar bara finnas ett kriterium då för att vara riksdagsledamot för Socialdemokraterna från Malmö. Och det har ju självklart med demografin i Malmö att göra. Araber är en väldigt, väldigt stor grupp där, muslimer är en väldigt, väldigt stor grupp, och de tycker inte om Israel, de tycker inte om judar. Och det går också att mäta åt andra hållet, nämligen den exodus som har skett av judar ur Malmö. Så det är Socialdemokraterna återigen visar sig vara extremt, extremt duktiga på att anpassa sig efter de lokala förhållandena för att säkra makt. Och du behöver inte ens vara Jamal El-Haj, som säkert liksom hatat judar sedan han kunde prata, utan även, så att säga, pursvenska riksdagsledamöter verkar selekteras i Malmö efter sitt rabiata Israel-hat.
Ja, det är fantastiskt. Men jag tänker bara att hur de behandlade Jamal El-Haj efter att han faktiskt trotsat partiledningen, gjort en fullständig Prigozjin och liksom vägrat följa order, så låter de honom ändå vara kvar i partiet. Det är ingen de kommer göra sig av med.
Det är väldigt intressant hur de olika, så att säga, straffskalorna är. Jag menar, jag har ju fått skit från mitt parti. Jag har aldrig fått time out av partiet i något utskottsuppdrag. Mig ryckte de utskottsuppdraget för. Och ett brott i paritet med det är alltså att twittra elakt om Carl Bildt. Alltså, och då undrar jag, vad hade hänt med mig i Moderaterna om jag hade deltagit i en terrorkonferens? Alltså, om jag hade varit i en konferens anordnad av en terroristorganisation. Mm. Jag hade varit stegling då? Eller? För det verkar finnas väldigt olika mått, skalor för bestraffning inom olika partier. För Socialdemokraterna såg ju detta som du skrev något dumt på nätet. Nu får du ta en paus här. Mm. Och du kan ju inte ens ta timeout från ett utskottuppdrag. Du, antingen sitter du i utskottuppdraget eller så gör du inte det. Alltså, inom Moderaterna har man så att du måste ta timeout ur ditt riksdagsuppdrag om du är typ i en rättslig process, exempelvis. Så inom Moderaterna måste du ju ta en timeout om du är med i en rättslig process, exempelvis. Men det är egentligen, timeout betyder skolka. Och helt enkelt att det blir ohållbart för dig att dyka upp på jobbet för att det kommer stå så mycket media där, så man kan inte så att säga spela journalistrugby för en enskild riksdagsledamot. Man har inte resurserna för det, så du får liksom stanna hemma. Men i stor utsträckning så verkar det vara så att det här straffet han får är ju ett icke-straff. Han är ersättare i utrikesutskottet och han har aldrig dykt upp på ett möte där. Och som straff får han att han på ett år inte får dyka upp där igen.
Ja, och det visar ju med all önskvärd tydlighet hur seriöst, eller vad den socialdemokratiska partiledningen gör för avvägningar. Det vill säga, kan du leverera röster så får du vara kvar. Kan du inte det så skiter vi i dig.
Men allt handlar om, det var ju så att säga, Socialdemokraterna sket ju fullständigt om han var på den konferensen eller inte. Tvärtom kanske de till och med tycker det är bra att han odlar nätverk inom de grupperna. Det var ju inte en liten konferens. Det var inte ett konferensrum på Scandic. Det var ju en ganska stor arrangemang. Och de tycker väl kanske det är till och med bra att han odlar de nätverken. Men det blev ju en medial grej innan det liksom tog fart, den här konferensen blev av. Och tunga socialdemokrater var ju redan inbokade för att vara med. Det var ju som en reaktion på det mediala.
Ja.
Det blev en som man kallar det för security show. Det här blev så här, det blev en show där socialdemokraterna skulle plötsligt utåt någon form av performance, att de tyckte att det här var allvarligt och olämpligt. Jag tror han sket fullständigt i det egentligen. Och det är därför han fick det icke-straffet han fick.
Ja, det är en fantastisk tid att leva i. Det måste jag säga, Hanif Bali. Jag vill tacka så jättemycket för din medverkan.
Ja, nu ska jag gå vidare och gå tillbaka till familjen här på semestern. Det är alltid kul att vara med och prata med dig, Aron.
Tack så mycket för att du ville vara med, Hanif. Ha det så bra och hälsa familjen.
Ska jag. Hej.
Hej.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Hanif Bali. Vill du höra mer av Hanif kan du alltid lyssna på hans gamla avsnitt i DK. Annars hör du honom i hans egen podd God ton tillsammans med parhästen Berlingren. Du hittar honom också på Twitter. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på Patreon, med Bitcoin, på PayPal eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. Du är en kapitalistisk hjälte. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.